Hej kära lyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vetenskapsredaktionen har här förmånen att få delge er fakta kring klimatfrågan från en verklig expert, nämligen vår före detta tv-meteorolog Per Holmgren. Jag som försöker vara en god länk mellan sakkunskapen och vetgirigheten är Leif Bratt. Men innan vi börjar med klimatet, vad har Per Holmgren gjort efter tv-karriären?
Ja, det är ju ungefär 7 år sedan jag lämnade SVT. Frilansat under den perioden, skrivit mycket böcker, varit runt omkring i Sverige, hållit hundratals föreläsningar. Och sen en månad tillbaka ungefär, mitten av september, så har jag varit anställd på Länsförsäkringar. För att jobba fortfarande med klimatfrågan, mycket skadeförebyggande verksamhet, försöka se till att myndigheter, kommuner, länsstyrelser tar klimatförändringarna på större allvar, att vi inte bygger på ställen där vi inte ska bygga, för att minska riskerna för både samhället men också försäkringsbolaget såklart.
När du sa också att du har skrivit böcker, är det då vetenskapliga artiklar eller är det skönlitteratur? Ja, det är svårt kanske att göra skönlitteratur av klimatet, men du kanske har lyckats.
Det kan man mycket väl tänka sig att man kan göra, men det jag har fokuserat på är ju dels en del barnböcker. Det är en bokserie om en 7-årig kille som heter Torsten, hans farmor, som funderar rätt mycket över hur saker och ting hänger ihop. Kanske inte klimatet i sig, men mycket runt omkring miljöfrågor och hållbar utveckling i stort. Och sen också populärvetenskapliga böcker. Och senaste boken, Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt, handlar ju verkligen om bland annat klimatfrågan, men hållbar utveckling i stort.
Så både för barn och stora kan man säga?
Jajamän.
Och för barnen med en liten inkörsport?
Ja, alltså min målsättning med barnböckerna, det är ju att barnet själv ska ju inte tänka på att lägga märke till att det egentligen handlar om miljö och hållbarhet och så. Absolut inte skapa någon slags ångest som man pratar om ofta idag, tyvärr, för de yngre då. Men däremot kanske den vuxna, om man är högläsning, mellan raderna kan förstå att det faktiskt på ett plan handlar om miljöfrågor.
En grogrund till medvetandegörande.
Ja, och när det gäller barn så tror jag ju själv att väcka deras nyfikenhet och intresse är så här jätteviktigt. Alltså dels det rent naturvetenskapliga nyfikenheten, men också såna här otroligt viktiga saker som att ta med barnen ut i naturen, ut i skogen och få dem att helt enkelt skaffa sig en relation till just naturen och miljön runt omkring oss. Extra viktigt för de barn som växer upp i storstäderna.
Per, nu är ju det här vuxna barn som lyssnar. Vanligtvis är det så i alla fall. Så vi får väl ta någonting mitt emellan då. Nivån på det hela. Jag skulle vilja börja historiskt. Vi har ju haft någonting som heter bondepraktikan. Och jag gissar att den på sätt och vis kan kallas en tidig meteorolog. Förespå väder olika årstider. Hur tillförlitlig var den?
Ja, på sätt och vis var den ju egentligen väldigt tillförlitlig. Alltså, den byggde ju på erfarenheter och kunskap från det gamla bondesamhället. Dock blev det ju en del fel längs vägen då. Mycket av det som stod i bondepraktikan var ju egentligen från tysk erfarenhet. Alltså det fanns en tysk bondepraktika som man tittade i och översatte till svenska. Och då kan det ju hända att man i Tyskland då såg vissa mönster i naturen som stämde där. Och sen översatte man det till svenska och så blev det inte alls rätt och riktigt.
Kan man säga lite så här att Tyskland är ju väldigt mycket, jag använder begreppet inland, alltså det är ju inte så mycket vatten som omger. Och vi har ju stora vattenmassor som omger Sverige. Ja, förutom Norge då?
Ja, till exempel att det är mer inlandsklimat, men också framförallt att det är ett varmare klimat. Så att möjligen kan man tänka sig att det är en större träffsäkerhet då i Skåne än vad det är här uppe i Mälardalen om man bläddrar och tittar. Mm. Finns ju det här klassiska exemplet, jag vet faktiskt inte om det står i bondepraktikan, men den här att Anders braskar julens laskar, alltså sista november. Och även tvärsom då. Att det skulle vara en det vädret man har sista november, att man då skulle få tvärs om till jul. Och det är ju helt tokfel i Sverige. Men i Tyskland kan man nog tänka sig att det ibland stämmer. För att om det blir en tidig kall vinter redan i slutet av november, så rent statistiskt kanske det är rätt vanligt att vintern och kylan ger med sig då innan det är julhelg. Och tvärtom, om det inte har blivit någon riktig vinter i slutet av november i stora delar av Tyskland, så rent statistiskt sannolikt så är det väl trots allt rätt vanligt att det då ändå blir vinter och kyla till jul.
Min fru, hon är lite sådana här gröna fingrar. Mm. Och hon håller på att tjata om de här rönnbären.
Rönnbären, det är mitt favoritexempel. Alltså om det är mycket rönnbär, då blir det en sträng vinter. Mm. Vilket ju också är helt fel. Men man kan tänka sig att det egentligen är ett längre talesätt som säger att nu är det mycket rönnbär. Nu gör det inget om det blir en sträng vinter. För naturen har rustat sig och förberett sig. Det finns mat till djuren. Men det är liksom ingen signal att nu blir det en sträng vinter. Men däremot, ja, nu har vi beredskap för att det kan bli en sträng vinter.
Det får vi med på nästa grej. För det finns ju två begrepp i det här sammanhanget som du sysslar med. Upplever jag i alla fall. Vi pratar om väder och klimat. Och lite så här. En sträng vinter, är det väder eller klimat? Eller man säger, man ringer telefonen till sina barn på sommaren och de är någonstans. Och så, hur är vädret hos er då? Mm. Vad gör du för skillnad mellan väder och klimat?
Rent statistiskt så kan man ju dra gränsen vid 30 år. Alltså om man följer vädret i Tyresö till exempel i 30 år. Så här skarven, höst, vinter eller vad vi nu befinner oss just nu. Eller just nu är det väl väldigt mycket höst. Då får man en bild av hur klimatet Tyresö höst brukar vara. Då får man med de här naturliga variationerna. Att det något år kan vara jättemilt och torrt och soligt i oktober. Och något annat år så kan det vara riktigt, riktigt kallt och snön kan lägga sig.
Men det betyder också att om du säger att det är 30 år, då flyttar vi fram så att säga klimatet hela tiden. Så när de är på väderkartan i TV då, ditt hemområde.
Mitt gamla jobb.
Ja, om de då säger att ja, nu är det 2 grader varmare eller kallare än en normal juli. Då är det jämförbart med vad har juli varit de senaste 30 åren?
Det är till och med som så att när man gör just femdygnsprognoser på TV och allmänt när man pratar om klimat, alltså det man relaterar till i Sverige än så länge, så jämför man med perioden 1961 till 1990. Det är de 30 åren som vi definierar som normalperioden.
När blir nästa normalperiod då?
Ja, då måste det gå 30 år till och det är inte så långt dit. Det blir alltså 1991 till 2020. Så det lustiga är, eller om det nu är lustigt, det vet jag inte. Men det finns liksom en statistisk lustighet i det hela i alla fall. Att vi under de här kommande 5 åren nu, alltså fram till och med nyårsafton 2020, så kommer det ju bli mer och mer vanligt då att meteorologerna i femdygnsprognoserna landar i slutsatsen att det är över eller mycket över det normala. Men däremot, från och med nyårsdagen 2021, då kommer man börja referera till perioden 91 till 2020 och då kommer det helt plötsligt bli mycket mer normalt med att det är normalt.
Får jag fråga dig då, den här, det vi ska komma in på lite grann, det är ju alltså klimatförändringar, om det nu finns några sådana. Och då säger man ju så att 2 grader högre temperatur är någon slags tröskel.
Ja, tak brukar man säga också.
Vad är det de 2 graderna relaterar till? Är det från 61 till 90 då eller är det något annan period?
Nej, då jämför man med förindustriell tid.
Här, då pratar vi 1700-tal eller
någonting? Ja, 1700-1800-tal. Så fram till, låt oss säga 1961 sådär, då kanske det redan hade blivit en uppvärmning på storleksordningen 3-4 tiondels grad i alla fall. Sen har det accelererat och det är antagligen i år som vi kommer passera en grads uppvärmning.
Ja. Men det är just det där att vi måste skilja på den här femdygnsprognosens normaltemperatur och den här då när vi har klimatdiskussioner i stora globala klimat. Ja. Då är det för industriell period man jämför med och då kommer det inte att förflytta sig. Man gör inte om det utan man får nog räkna med att vi håller oss till den mätt. Alltså, referensramen.
Jajamän, alltså när man pratar, eftersom man kopplar det så hårt till just industrialiseringen, det var ju då vi började gräva upp olja, kol och naturgas. Det var ju då som vi människor på bred front började förändra förutsättningarna för allt liv på den här planeten.
Kan du på något sätt då sammanfatta, vi ska ju komma in på det här, vi pratar om eventuella klimatförändringar. Du har ju definitioner för det mesta inom meteorologin, det här med vilka perioder vi mäter och så jämför med oss. Finns det någon definition på klimatförändringar? Vad menar vi när vi säger klimatförändringar?
Ja, man kan definiera det på massa olika sätt. Ett sätt att förklara det här med den nuvarande klimatförändringen, det är ju att koppla då det till en annan definition av klimat, nämligen att vi tittar på vegetationen. För allting som växer här i östra Svealand, alltså kanske inte det som växer inne i tätorterna som vi har planterat, men vilda saker. Alla vilda växter, alla vilda djur som trivs här i östra Svealand, de trivs ju här primärt på grund av klimatet. Och då kan man beskriva klimatförändringarna som att det då är en långsam process där vi förskjuter de här klimatförutsättningarna och därmed också på sikt vegetationszonerna vidare norrut. Och det är en förskjutning då i storleksordningen en mil eller i alla fall en halv mil per år. Då kan man ju ganska lätt få en bild alltså av det framtida klimatet och det innebär ju såklart att vi som bor här i Stockholmsområdet får Skånes klimat och rullar iväg allt för långt så får vi Tysklands eller Frankrikes klimat. Och därmed de djur och växter som trivs nere på kontinenten.
Nu är inte jag gröna fingrar, det var min fru det. Men jag har i alla fall noterat att fröpåse eller lik, man kanske köper till och med en växt som sitter i en liten kruka. Men då kan det stå på den för klimatzon 3 eller någonting till exempel. Då kommer det också att förskjutas var de trivs någonstans.
Jajamän, och det här är ju någonting som många just i trädgårdsodlarbranschen, eller vad ska jag kalla det för, börjar se. Och ja, vill man vara lite, vad ska man säga, lite trångsynt svenskt bara, sådär, lite egoistiskt och bara titta på vad som händer här, då kan man ju se fördelar med det här. Och det brukar man exempelvis ibland ta det här att ja, då kan vi börja odla vin här i Sverige. Och ja, det är fullt möjligt att det blir en sån förändring. Och om man håller sig just till vin då i Europa i stort så kan man ju ganska tydligt redan nu börja se hur det typiskt franska vinklimatet, om vi kallar det för det, är på väg att snarast hoppa upp i södra delen av Storbritannien. Så vill man ha någon slags bra mousserande vin liknande det som vi för närvarande kallar för champagne. Så om 100 år kanske vi snarare hittar bra förutsättningar för det i södra England eller mellersta England. Men däremot så blir det också tyvärr då för vinodlarna drastiskt försämrade förutsättningar i Spanien, Italien, Frankrike och så vidare.
Ja, så då kanske man på nyårsafton kommer dricka en Wessex istället för en champagne.
Ja, fullt möjligt.
Okej, men du, när vi är inne på det här då, då tänker jag så här, ja, jag ska också säga så här, för mig finns en sån här synbar förändring. Jag kom till som sommarölänning på 70-talet och då växte enen som ogräs nästan. Nu är de bruna, alltså de klaras inte längre på Öland, i alla fall inte norra Öland. Men däremot eken har blivit ogräs istället. Jag överdriver lite, men alltså små skott av ek, det är en massa. Mm. Är det alltså ett tecken på det du pratar om? Förskjutning?
Ja, alltså exakt hur eken funkar det vet jag inte. Men enbuskarna däremot på Öland, det har jag också tänkt på. Att de mår sämre mot hur de gjorde förut. Och Öland, Gotland, allmänt Östersjölandskapen, lika Stockholms skärgård och ner längs hela Götalandskusten också. Det är ju ett område som framförallt sommartid då är på väg att bli varmare och torrare. Och det är ju inte bra såklart. Det är ju många växter som inte kommer trivas i det. Samtidigt som det finns vissa andra då. Kanske Eken, jag är osäker på det själv. Men...
Fick du lära dig någonting?
Ja, men det är möjligt att den då är lite mer torrbeständig.
Ja. Så i alla fall den okulära besiktningen på norra Öland. Men för att då hålla oss till sommar så är ju många på semester och då diskuteras väder. Och bönder följer det naturligtvis, men också semesterfirare. Och typiskt svenskt då så gnäller man ju ofta så att de här meteorologerna, de vet ju inte vad de pratar om. Du har säkert stött på fenomenet. Jag vill komma till, hur duktiga är vi på att prognostisera vädret, skulle du säga, med förbehåll att du blir part i målet? Men...
Inte längre, för jag gör inte väderprognoser. Okay. Nu kan jag omkring berätta sanningen.
Ja.
Och sanningen är ju den, om man hårdrar det, att alla väderprognoser alltid är fel. Så att det handlar ju egentligen om hur stora fel är vi beredda att tillåta. Om jag till exempel säger att där vi sitter just nu, att om en timme så kommer det vara 8 plusgrader. Om det då är 7,8 plusgrader, tycker du att det är rätt eller fel då?
Ja, ur en vetenskaplig synpunkt är det ju fel.
Ja, det är
men jag
ju
skulle
det.
Förmodligen inte märka någon skillnad.
Nej, exakt. Alltså, de flesta felen tillåter vi. Och börjar man då ha några slags rimliga felgränser där, vad vi kan tillåta, då brukar man ju säga att vi oftast väderprognoser i Sverige landar rätt på ungefär 85% ett dygn framåt.
Och då pratar vi ändå upp till 5-dygnsprognoser?
Nej,
eller?
Ett dygn framåt.
Då är 85,
ja, ungefär.
Inom tolerans.
Ja, sen beror det alldeles på hur man definierar vad som är rätt och fel och som sagt hur stora felmarginaler man tillåter. Sen sjunker ju det sakta då. Men det som verkligen har hänt under min tid som meteorolog, det är ju att just 5-dygnsprognoserna har blivit mycket, mycket bättre. Mm. Så 5-dygnsprognoserna idag, de är ju ungefär lika tillförlitliga som 2-dygnsprognoserna var kanske för 25-30 år sedan. Medan 1-dygnsprognoserna har bara blivit marginellt lite bättre.
För de var bra redan då?
De var relativt bra redan då. Men samtidigt med det utökade utbud som vi har och tillgänglighet, många som har appar i mobilen och sådär, så har vi ju blivit mycket, mycket mer kräsna som användare. Och vi förväntar oss att har jag en app i mobilen där det står till exempel då vädret i Tyresö om 3 dagar. Och det står sol plus 8 grader. Ja, då vill vi att det ska vara sol plus 8 grader också.
Ja.
För 30 år sedan, då hade du sett, ja, inte ens mig utan John Pohlman eller möjligen Stig Ahlgren på tv. Mm. Och de hade kanske sagt då att om 3-4 dagar så ser det ut som vi får högtrycksbetonat väder och inga stora förändringar i temperaturen. Och då hade du nöjt dig med den detaljnoggrannheten.
Vi blir kräsna och kräsna.
Ja.
Okej. Varför jag ledde in oss på det här, det är för att det blir ju också diskussioner om det här med då klimatförändringar. Hur duktiga är vi att, alltså de här modellerna man använder, hur duktiga är vi på att prognostisera klimatet om 20 år, säg?
Ja, där måste man hålla sär på 2 saker. Alltså rent vetenskapligt, om man tittar på atmosfärsfysiken, atmosfärskemin, alltså det som är kärnan i meteorologin, så är vi egentligen jätteduktiga på det. Däremot så kan vi ju inte hålla rätt på de här naturliga variationerna. Till exempel om solen är lite mer eller mindre intensiv. Det är lite variationer från ett år till ett annat, från ett årtionde till ett annat. Eller havsströmmarna, hur de beter sig under ett år. Det kan vi ju inte veta i förväg. Och därför blir det ibland då vissa variationer som vi meteorologer tycker är naturliga, men som någon annan kan tycka att det är fel.
Jag tar bevis för att det finns inte klimatförändringar, för nu var det en kall vinter.
Ja, exempelvis. Och vi har ju den här ganska stora diskussionen de senaste åren då, att den globala uppvärmningen har gått betydligt långsammare än vad klimatmodellerna har hävdat att de skulle göra. Och det här beror framförallt då på just havsströmmarna, att vi har haft en sån situation där främst på Stilla havet så har vi haft frånvaron från det här fenomenet El Niño, som kommer någon gång då och då. I genomsnitt brukar man säga var 50, var 60 år ungefär. Vi hade en jättekraftfull El Niño 1998. Och det året var också länge det varmaste året som uppmätts på planeten. Och sen har vi inte haft någon kraftfull El Niño förrän nu. Och det här gör då att den globala uppvärmningen först under 10-15 år har gått lite långsamt. Och precis just nu, 2014, 2015, 2016, så accelererar den enormt mycket. Det går jättefort precis just nu. Men det beror ju jättemycket på en naturlig variation. Och slår man ut då, återigen, och tittar på ungefär 30 års period, då tar de här naturliga variationerna ut varandra.
Och vi får den här ungefär, som du säger, engradiga...
Ja, så därför så kan vi alltså med stor sannolikhet slå fast hur stor uppvärmningen kommer vara om 20, 30, 40, 50 år, om 100 år. Vi kan däremot inte veta de här naturliga variationerna som ibland ger tillskott och ibland en bromsning. Och dessutom det som vi inte alls vet, det är ju samhällsutvecklingen. Vi vet inte hur många fler människor vi blir på jorden. Vi vet inte hur det ekonomiska systemet kommer att förändras. Vi vet inte teknikutveckling. Och det här gör ju sin tur att vi vet ju inte hur stora utsläppen blir i framtiden. Vi vet ju framförallt inte hur klimatpolitiken kommer att förändras under det här århundradet. Och det gör ju sin tur att vi kan ju inte sitta här och säga att så här kommer det minsann bli om 50 år. För det vet vi ju inte.
Nej, men vi kan säga utifrån dagens teknik och lagstiftning och livsstil, gör vi ingenting, då blir ni rätt duktiga på att tala om, då kommer det bli det här.
Ja, men det, då kan man då göra då scenarier till exempel utifrån just det du nämnde, att vi fortsätter driva det här samhället ungefär som det är idag. Vi fortsätter använda olja, kol, naturgas som huvudsakliga energikällor. Vi blir fler och fler människor och samhället rulla på i stora drag som nu. Och då kan man definitivt landa i då att vi i slutet av det här århundradet har en uppvärmning på åtminstone någonstans mellan 3 och 5 grader.
Får jag bara ett litet snedsprång här nu då, när vi pratar om hur duktiga vi är. FNs så kallade klimatpanel, ja, det är väl ett stort antal forskare, kanske tusentals forskare som sitter och grubblar över det här och kör de här modellerna. De var ute i blåsväder för att prata klimat eller väder för några år sedan. Vad gjorde de för fel då?
De gjorde egentligen inget stort fel om du frågar mig. Det som hände då, och det var ju rätt symptomatiskt att det hände 2009, precis inför Köpenhamnsmötet som var så det förra riktigt viktiga klimatmötet. Då lyckades då några som av olika skäl försöker motarbeta klimatpolitiken. De lyckades ta sig in hacka sig in i en mailserver på ett universitet i England. Och där fiskade man fram ett antal mail som om man ville kunde man tolka dem som om forskare på olika sätt hade försökt frisera data och information för att ge ett budskap som de tyckte passade deras agenda. Mm. Om det var så eller inte, det kunde man egentligen aldrig bevisa. Utan det enda man verkligen kunde slå fast, det var ju att de här människorna som hade hackat sig in i datorerna hade gjort något ytterst olagligt. Men visst, det blev ju en viss smutskastning och kanske ifrågasättande då av vad klimatforskarna gör. Om de är liksom 100% helt opartiska forskare som bara objektivt tittar på ett system och berättar vad som händer, eller om de har någon form av politisk agenda, eller vad vi nu ska kalla det för. Och frågar du mig så tycker jag att det är ganska självklart att alla dessa forskare faktiskt har någon form av politisk agenda. För det handlar om i förlängningen, det är ju att se till att våra egna barn och barnbarn får en planet och ett samhälle där de kan leva. Och det säger sig självt att även de här forskarna har någon slags empati och en känsla för kommande generationer. Så att ja, det kan antagligen hända någon enstaka gång att någon forskare överdriver något. Men å andra sidan vimlar också av forskare som är extremt försiktiga i sina uttalanden. Just för att inte hamna i den här situationen. Så att i stort så när man tittar på rapporterna från FNs klimatpanel och när man sen jämför det med olika klimatforskare runt omkring i världen, man ber dem utvärdera FNs klimatpanels arbete, då ska man ha klart för sig att det finns betydligt fler forskare som anser att IPCC, FNs klimatpanel, är för försiktiga i sina uttalanden. Och så finns det då en liten grupp, kanske 10% någonting, av de riktiga forskarna som tycker att FNs klimatpanel ibland överdriver.
Men för mig, alltså jag hade förberett en fråga, finns det idag någon seriös forskare som betvivlar att vi har klimatförändringar?
Nej, det finns det inte.
Överdriver menar
jag. Ja, precis. Just, det är bra att du betonar seriös. Det finns såklart forskare, opinionsbildare. Det kan finnas någon som skriver debattartiklar som inte tror på grundvetenskapen. Men det finns inga utbildade vetenskapsmän som går emot de grundläggande dragen. Däremot kan det finnas en del som tycker att FNs klimatpanel ibland överdriver riskerna lite grann. Ofta även det då, som jag upplever i alla fall, kanske lite politiskt ideologiskt färgat, att man kanske drar slutsatsen till exempel att ska vi fixa det här så ja, vi måste med stor sannolikhet höja skatter. Vi måste med stor sannolikhet se till att stater reglerar saker. Och då kan man ju tänka sig att det exempelvis i USA finns forskare som är övertygade republikaner och verkligen tycker att staten ska hålla fingrarna borta, fria marknaden ska sköta allt. Och då utifrån det kan man ju kanske landa i slutsatsen då att vi kan tona ner riskerna lite grann. Vi är ju inte helt säkra på att det blir riktigt så där illa.
För mig så fanns det en dansk man, jag tror han hette Björn Lomberg eller Björn Lomborg eller något liknande sånt. Han fick för sig 5-10 år sedan väldigt mycket utrymme och sa att det här var helt käpprakt fel. Alltså, man hade inte begripit vad man hade läst för rapporter och sådär. Alltså, det finns inga klimatförändringar, sa han. Mm. Min uppfattning.
Mm. Han kanske sa det för 10-15 år sedan. Sen tonade han ner.
Ja, idag hör man ingenting av alls från honom. Får han inget utrymme längre eller han kommer på bättre tankar? Eller vad?
Dels får han nog inget utrymme längre på samma sätt i media. Eftersom det som verkligen har hänt de senaste 10-20-30 åren är ju att journalister har blivit så otroligt mycket, mycket bättre pålästa. Så de sållar ju bort de här värsta tokigheterna idag. För 20-30 år sedan så var det ju tvärtom som så att väldigt många journalister, även här i Sverige, gömde sig bakom någon slags opartiskhet. Och de vågade inte ta ställning i den här frågan för de trodde att det var en politisk fråga och inte en vetenskaplig fråga. Och då tänkte de att ja, om vi nu har en forskare som påstår att det finns en global uppvärmning, då måste vi också hitta någon som säger att det inte finns. Och ja, man gömde sig bakom det för 20-30 år sedan, man gör inte det idag. När det gäller just Lomborg och liknande då, opinionsbildare, så har de väl idag snarare flyttat då från argumenten att vetenskapen skulle ha fel och klimathotet är överdrivet, till att snarare argumentera samhällsekonomiskt och säga att ja, okej, om det nu kostar så mycket att minska klimathotet, kan vi inte använda de pengarna till något annat, något bättre? Utrota fattigdomen, få fart på tillväxten, bygga ett ja.
Men jag undrar, vad är det för vits att få fart på tillväxten om det går åt fanders med planeten?
Det är en mycket bra fråga och frågar du mig så är det ingen vits alls med det. Men det kan ju finnas då vissa grupper i samhället som tycker att tillväxten är överordnad allt annat.
Då ska jag bara säga så här för er som har kommit till att vi lyssnar till Per Holmgren som reder ut begreppen kring problematiken med vår klimatuppvärmning, vår medeltemperatur och dess konsekvenser. Du var inne på det här 2 grader och för mig är det lite grann så här lite svårt att ta till sig att 2 grader skulle vara ett hot. Därför att på vintern kanske vi har -5, -10 grader. Det ja, kan ibland lite kallare också till och med. Och på sommaren 20-25 grader. Så. Och det är ju ett spann på 30-40 grader om jag räknar rätt i huvudet. Och du pratar 2 grader. Mm. Alltså, kan du hjälpa mig så att jag ska förstå att 2 grader är allvarligt?
Ja, om man bara tittar siffran 2 grader så låter ju det ganska lite. Men om man till exempel jämför då med pendlingarna mellan istid och värmeperiod. Mm. Under en istid när det är som allra kallast, då är det 5-10 grader kallare på planeten än under en värmeperiod. Och då förstår vi att 2 grader är ju då nästan i alla fall halvvägs. Mm. Och det stora, stora problemet för oss då, vår civilisation, allting som växer och lever på den här planeten, det är att vi de senaste 3 miljoner åren ungefär har haft pendlingar just mellan istider och värmeperioder. Så de svängningarna vet vi att vi klarar av. Homo sapiens överlever en istid. Det har vi gjort en gång i alla fall.
Jo, men det beror på att istiden är på, alltså, den är ju inte nere vid ekvatorn. Det var väl inte så många som överlevde i Sverige?
Nej, nej. Precis.
Man flyttade, det var dåtidens flyktingar, ja, klimatflyktingar kan man,
det kan
säga.
Man säga. Ja, precis. Men det är det som är min poäng, att när det är en istid, då är det jättekallt här uppe. Vi kan inte finnas växter och djur här, men vi får ändå plats liksom på resten av planeten. Och när det blir en värmeperiod de senaste 10 000 åren, ja, då blomstrar vegetation och liv och samhället utvecklas även här då i Nordeuropa. Men nu är vi på väg åt ett annat håll. Nu är vi på väg bort från de här naturliga klimatvariationerna som vi haft de senaste 3 miljoner åren. Nu går vi åt fel håll, om man får säga så. Så om jag hade suttit här istället, och, eller om vi hade suttit här och pratat om en global avkylning i storleksordningen 2 grader, då hade det inte varit något stort problem. För då hade det räckt, nu överdriver jag och raljerar lite, kanske ska påpeka det, men det hade räckt med att vi hade stängt Sverige. Och så hade alla som bor här uppe i Nordeuropa flyttat söderut. Nu, om det blir 2, framförallt om det blir 3-4 grader varmare, då måste vi göra tvärtom. Då måste vi stänga ner Afrika, stora delar av Asien och Latinamerika. Och så måste alla de människorna faktiskt flytta hit.
Är det då sant det jag har hört, det låter på dig som jag kan få en bekräftelse, att en människa har påstått till mig att om det blir ungefär, alltså medeltemperaturen, inte över 1 år men alltså över 100 år säger vi, blir 4%, eller 4%, 4 grader lägre medeltemperatur, då triggar det fram, det är början på en istid, minus 4 grader, medeltemperatur, ja, jämfört med idag.
Ja, alltså det vi har just nu ur ett längre tidsperspektiv, det är en jättelångsam resa mot nästa istid. Och nästa istid, om inte vi människor förändrar klimatet allt för mycket då, förväntas börja om ungefär 10 000 år. Och på de 10 000 åren så kanske då temperaturen hinner falla 1 eller 2 grader. Och redan det kan vara tillräckligt mycket för att trigga igång nästa istid.
Ja, men då får man också problem med sig, om det är minus, alltså medeltemperaturen på, säg, 1 000 år blir minus 1 grad. Mm. Då är det början på nästa istid, ja. Minus 2 grader. Så ja. Man måste förstå de här, de 2 värmegraderna du pratar om, ja. Det är på allvar, ja, det är ingen lekstuga.
Precis, det triggar igång en massa effekter. Man ska ha klart för sig att om det ramlar iväg mot ungefär 4 grader då, dit vi är på väg idag, då kommer ju det, då pratar vi alltså 4 grader över hela jordklotet. Mm. Uppvärmningen går mycket, mycket fortare över kontinenterna. Den går väldigt långsamt över hav. Och de extrema temperaturerna kan öka ytterligare. Så att om det blir 4 grader varmare globalt, då kanske vi har om 100 år i samband med extrema värmeböljor temperaturer som ligger ungefär 10 grader, storleksordningen 10 grader högre än vad den är idag under extrema värmeböljor. Och då pratar vi alltså temperaturer i Sydeuropa på åtminstone 50-55 grader. Och norra Afrika säkert 60 grader. Och det är det som alltså leder till att det i stora delar av världen, stora delar av den tättbefolkade delar av världen idag, faktiskt kommer bli obeboelig, i alla fall under delar av året. Mm. Det går inte att vistas i, låt oss säga, Paris eller Rom eller Spanien, om temperaturen under en vecka eller 2 ligger på 55 grader eller mer än det, då kollapsar de här städerna. Det kommer inte funka med matförsörjning, energiförsörjning och så vidare.
Det får mig att komma ihåg en tragikomisk föredrag. Eller det var någon aktiespararklubb. En bank hade en sån här aktiespararfond eller någon liknande sånt. Och då var det en man som på allvar sa att kan jag ge er ett råd? Satsa pengar, alltså det handlar ju om det här att ha tillväxt. Mm. Satsa pengar på turism. För Sverige kommer bli det stora turistlandet när man inte kan vistas i Medelhavsområdet. Mm. Alltså, där. Man ska göra pengar på katastrofen. Mm.
Ja, alltså utan att lägga värderingar i det så går det ju det går ju inte att bortse från det. Det kommer finnas vinnare och förlorare. Och framförallt i det korta tidsperspektivet, låt oss säga 10, 20, 30, 40 år framåt, då kommer det att vara tydligt vinnare och förlorare. På längre tidsperspektiv så kommer ju antagligen alla vara förlorare, om det rullar på allt för långt.
Men om, nu ska jag byta fot här. Du pratar för att då fossila bränslen som vår huvudsakliga energikälla. Och som då orsakar. Men alltså, om vi pratar uppvärmning, vad är det då för skillnad om jag säger, kör en bil och förbränner bensin och olja då? Eller om jag tänder en brasa för att det är kyligt i sommarstugan en kväll. Vad är det för skillnad på den energikällan och...
Ja, alltså atmosfären bryr sig ju inte. Det blir ju samma tillskott av koldioxid om du eldar upp ett vedträ eller om du eldar upp bensin. Mm. Utan man måste ju backa då och se det hela ur ett systemperspektiv eller planetärt perspektiv. Och skillnaden är ju då att när du hugger ner ett träd, eldar upp ett vedträd, så förhoppningsvis i alla fall så växer upp ett nytt träd på den platsen. Och det trädet binder ju då lika mycket kol som du nyss då har eldat upp i det här vedträdet. Medan däremot när du gräver upp olja, kol, naturgas, de här fossila, gamla kolatomerna som har levt ner i marken i hundratals miljoner år, då hinner inte jorden återlagra den mängden kolatomer.
Så vill man vara lite klimatsmart, då ska man försöka hitta sin värme från någonting som redan finns uppe på jorden och inte suga upp den från...
Så kan man säga.
Om den möjligheten finns.
Ja, så kan man säga. Jag brukar säga att klimatfrågan är ju jätteenkel ur ett systemperspektiv. För det handlar egentligen bara om två saker. Det ena är att vi ska sluta gräva upp olja, kol och naturgas helt. Inte minska, utan vi måste sluta helt. Och det andra är då att när vi då till exempel hugger ner ett träd och eldar en liten brasa, så måste vi trots allt ur ett systemperspektiv se till att antalet träd, världens skogar, volymen på biomassan ökar. Det får inte bli som så att vi ersätter olja, kol, naturgas med mer och mer biomassa. Så att vi därigenom utarmar då både biomassan och den biologiska mångfalden. För då blir det problem. Det är lite buller här i bakgrunden kan vi säga. Vi sitter ju på en liten restaurang på Länsförsäkringar.
Ja, men vi är ute i verkligheten.
Vi är ute i verkligheten.
Ja. Men du, för att då ge dig en sån här, vad heter det, tips till nästa barnbok då. Mm. Skulle man kunna säga då att träden är som ett slags sugrör som suger upp koldioxid.
Jajamän, det är en bra beskrivning.
Du får den gratis.
Ja, jag har faktiskt med lite sådana saker i den senaste boken, Torstens resa ner i underjorden. Lite grann om skogen, hur man kan ta hand om skogen och träden.
Vi har pratat väldigt, och du använder själv begreppet naturvetenskap, alltså vetenskapen ser det här och ringer en liten varningsklocka. Men kan du se något etiska perspektiv eller dimensioner i den här klimatfrågan också? Alltså något humanistiskt eller vad jag nu ska kalla moraliskt?
Ja, givetvis. Det finns ju en otroligt stor, viktig etisk, moralisk dimension i det här. Och det är ju därför som vi som idag är vuxna 1900-talister, inte kan skylla ifrån oss på tidigare generationer. För att det räcker ju att vi backar 20, 25, 30 år, så var ju allmänheten här i Sverige och resten av världen inte medvetna om de här sakerna. Och, så det, jag kan ju inte sitta här och vara bitter över att typ att min farmor, farfar, mormor och morfar köpte en bil. Vilket de ju gjorde, till skillnad från deras föräldrar som aldrig köpte någon bil, för då var det ännu fattigare liksom i Sverige. Utan det handlar ju verkligen om att vi som idag är vuxna, vi som idag sitter på olika betydande positioner och kan vara med och påverka, vi som idag har rösträtt och så vidare och så vidare. Det är ju vi som är de första som faktiskt inte kan skylla ifrån oss på att vi inte förstår. För idag är det vetenskapliga liksom bevisbördan är så jätte överväldigande stor. Så att det går inte längre att blunda för att man inte förstår och inte vet. Och därmed så får man också ett större ansvar. Och då blir det ju en moral och etik i det.
Kan man också säga då så här, för jag är inne på... Alltså, vi är ett välmående land, relativt sett andra. Men vi lägger vår produktion i låglöneländer. Så att de får utsläpp. Och vi kan säga att vi har inte så mycket. Men ska man räkna då, det är den som konsumerar som orsakar produktionen. Och där också då har ett ansvar oavsett var det produceras.
Om du frågar mig så är det definitivt så. Det är ju någonting som miljörörelsen har drivit väldigt länge. Även Naturvårdsverket har flaggat för det i många, många rapporter. Och jag vet att vår nuvarande konsumtionsminister Per Bolund har ju flera olika uppdrag, men han är ju bland annat konsumtionsminister, också brukar trycka på det här. Det har tyvärr inte tidigare regeringar gjort, utan de har ofta då snarare hävdat just att titta på Sverige, vi är ett föregångsland, vi minskar våra utsläpp här i Sverige. Samtidigt som vi har en fortsatt ekonomisk tillväxt och samhället rullar på bra. Men då ska man ha klart för sig att de här minskade utsläppen i Sverige, de beror ju väldigt mycket på att vi har lagt ner stora delar av industrin, och framförallt har vi lagt ner jättestora delar av jordbruket. Backar man 20-30 år så har väl ungefär hälften av matproduktionen i Sverige, och inte minst köttproduktionen då, har ju försvunnit. Och det är såklart att utsläppen minskar då, men det löser ju ingenting. Om vi istället köper billigt kött från Irland eller Danmark eller
Brasilien,
då blir ju utsläppen minst lika stora ändå.
Plus transporter.
Ja, så att där måste vi börja ta ett mycket, mycket större ansvar. Och jag tycker själv som konsument att så fort man ser en billig grej, oavsett om det är kött eller en t-shirt eller mobiltelefon eller vad det än är, så fort det är en billig grej, då ska en varningsklocka ringa och så ska man faktiskt fundera, hur fasen kan den där grejen vara så billig? Vem är det som har gjort den där? Har de fått en vettig lön? Hur har de kunnat tillverka den där grejen? Har de liksom skövlat regnskog eller gjort något annat? Och vi måste helt enkelt börja bli mer prismedvetna och vara beredda att betala fullt ut.
För en schysst produktion.
Ja, och det handlar ju om fair trade. Det handlar liksom om inte minst just kött. Det går att få fram kött som är schysst. Liksom. Fribetande djur och en god djurhållning och vilt kött och sådär. Men då blir det ju en högre prislapp. Mm.
Kan man också säga så här då, när vi är inne på etik, moral. Alltså, vi kör bil och lever gott. Och som sagt, än har det inte blivit 2 grader varmare. Men det är väl vår livsstil, din och min livsstil och radiolyssnarnas livsstil, som kommer ge den här temperaturen, som våra barn får ta konsekvensen av och barnbarn får ta konsekvensen av.
Visst är det så, och det är ju därför det är så viktigt vad som händer i Sverige. Man hör ju ibland att det spelar ingen roll vad vi gör i ett litet land som Sverige, men det gör verkligen det, eftersom vi, inte bara Sverige såklart, men europeer i stort och även nordamerikaner, vi är ju någon slags måttstock då för asiater och latinamerikaner för hur man lever ett gott liv. Och om vi har bilar, äter billigt kött, har lågprisflyg och så vidare, då vill ju de här människorna i Indien och Kina och andra asiatiska länder och latinamerikanska länder göra likadant. Och det är ju då som resurserna inte alls räcker till, och det är då som vi får det här jättestora miljöpåverkan.
Avslutningsvis då, Per, får jag fråga dig, ser du något ljus i tunneln?
Ja, jag gör faktiskt det. Det händer väldigt mycket spännande och bra saker. Om man jämför Parismötet nu, slutet av november, framförallt under december, med Köpenhamnsmötet 2009. Två jätteviktiga saker. Det ena är att USA och Kina markant har tagit steg framåt och verkligen vill ta ett ansvar. För Kina handlar det också om att man äntligen vill börja ta ansvar för den otroligt dåliga luftkvaliteten man har i stora städer, och det är ju väldigt tätt kopplat då till kolkraftverken, så man vill ju förhoppningsvis på sikt börja montera ner en del kolkraft. Och det andra är att jättemånga aktörer inom finansmarknaden börjar förstå att det finns en otroligt stor risk med att hålla på med olja, kol och naturgas, de här fossila. Till exempel på grund av att klimatpolitiken faktiskt förväntas bli tuffare. Och då blir det ju inte lika lönsamt. Så sitter man med stora investeringar som Vattenfall nu till exempel. De vill sälja sina tillgångar i Tyskland. Och det tror jag inte de primärt vill göra av miljöskäl, utan faktiskt primärt av rent ekonomiska skäl. Man förstår att värdet på de här tillgångarna, kolgruvor, kolkraftverk, kommer bara falla och falla de kommande 5-10 åren. Om 20 år kanske de är värd noll eller till och med negativt, som till exempel Greenpeace försöker hävda just nu när de diskuterar värdet på Vattenfalls tillgångar ganska mycket. På sikt kommer det bli en kostnad att sitta på de här tillgångarna. Och Vattenfall har ju redan fått den här smällen en gång då i Nuon-affären. Och det här gör att när finansbranschen börjar förstå det här, då börjar de plocka bort investeringar från den tidigare då väldigt, väldigt lönsamma fossila industrin. Där man har haft stor tillväxt och man har kunnat placera massa pengar och så har man fått tillbaks ännu mer pengar. Börjar finansmarknaden nu plocka bort de här pengarna, man brukar kalla det för divestera, när man inte investerar utan tvärtom man plockar bort pengar från den fossila industrin, då kan en del av de här bolagen i alla fall falla ihop som små korthus, implodera, tappa ekonomi, och då får de till exempel inte råd att åka upp till Arktis och borra efter olja. Fantastiskt viktigt. Och det här är någonting som jag tror på bred front kommer hända redan det här årtiondet.
Per, då ber jag få tacka dig för dina kloka ord.
Tack själv, Leif. Väldigt intressant att diskutera de här frågorna med någon som är så pass påläst.
Tack för det.
Jättekul. Och som jag nämnde, det känns allmänt som att journalister och reportrar har lärt sig, byggt på en kunskap väldigt mycket de senaste tiotals åren.
Då får väl jag kontra med att säga att om det nu skulle uppstå, eller vad man säger, födas en klimatfrälsare som får oss att förstå, så får du bli en av de tre vise männen.
Tack så mycket.
Tack du.